Det har också varit sånt jävla, det är så många som har varit så arga på mig för att...
Varför då?
För att jag inte hade researchat din prata bättre förra veckan. Fruktansvärt besvikna har många varit.
Vad var det så fel i den?
Jag...
Jag menar, nu har vi ju vaccinet.
Mm.
Men jag förstod att det var svårt att få tag på. Det var inte riktigt det jag menade. Jag menade liksom det här att inte bara ut på stan med bara tryck in, släpa ut dem ur lägenheterna.
Ja, just det, för det är det folk har hört av sig om. Flaskhalsen var att det var svårt att få tag på det. PGA,
ja,
EU.
Det är en helt annan fråga. Då har de fel. Jag ska gå ut på Twitter och försvara dig.
Just det. Ja, men, för det var, men jag såg att det var där i Studio 1 nu, den här, att då hade de något inslag om det där, att det saknas armar att sticka i.
Ja.
Att det fanns det problemet lite grann nu i alla fall, på vissa ställen. Fast Tegnell tyckte inte att det var så farligt. Så.
Han är då konsekvent, det gillar jag.
Att det aldrig är något som är farligt.
Nej.
Eller att det
är... Att det alla... Det är för, ja. Ni skriker för mycket. Ni talar istället, det är inte så.
Mm.
För jag, det enda jag svarat är att jag inte kan tänka mig att jag har fel. Så nu har jag inte varit inne på Twitter sedan dess.
Nej, just det. Ja, men jag såg ingen, att ingen, jag tror ingen hade svarat på det.
Nej.
För att jag var också intaggad i den konversationen.
Okay.
Precis. Nej, men det verkar som att det, när du skrev det, jag kan inte tänka mig att jag hade fel, att det verkar ha avslutat diskussionen. Det här är avsnitt 89 av Stormens utveckling, och jag heter Ola Söderholm och Jonathan Unge här i Malmö musikstudio också.
Hejsan.
Hallå, och vi ska göra...
podd.
Göra podd, ja precis. Men ja, har du någon grej som du ska ta upp sen i det här avsnittet?
Jag ska tala lite kort om en definition och om en strategi som främlingsfientliga inte verkar ha begagnat sig av. Och som jag kanske skulle... Alltså, jag vill ju inte att de ska göra, men jag förstår inte varför de inte skulle använda den.
Nej, det ska vara liksom spinndoktor åt främlingsfientliga.
Precis.
Fast men, du vill ju inte att de ska lyssna.
Nej,
så. Men,
precis.
Men ja, just det. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, men vad bra. Mm. Vad bra. Då tar vi det sen då. Jag ska prata lite här nu om det nya normalläget. Efter pandemin.
Mm.
Det har varit lite bråk om det.
Jag har läst en artikel om det.
Om det orwellska nyspråket, ja. Nytt normalläge.
Ja.
Det var socialminister Lena Hallengren. Hon intervjuades av TT förra veckan och sa att hon hade gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera vad ett nytt normalläge kan innebära efter att Sverige fått covid-pandemin under kontroll.
Mm.
Så här står det i en artikel i Aftonbladet som refererar intervjun. TT:. Finns det risk att vi inte kan ha fullsatta läktare och gå på konserter under många år? Och då svarar Hallengren. Vilka typer av restriktioner, begränsningar eller åtgärder som möjligen kan vara en del i ett nytt normalläge? Det är det vi ber myndigheterna titta på, säger Hallengren.
Mm.
Hon tror dock att det successivt sjunkit in hos många att vi inte helt kan komma tillbaka till det samhälle som vi hade innan februari 2020.
Dålig analys.
Ja. Mångas reaktion på det var då så här att nej, du har inte sjunkit in. Vad fan snackar du om?
Oj, vad hon har dålig puls. Eller vet du det? Hon är inte bra på att känna pulsen på samhället.
Nej, exakt. Det är verkligen politiker som inte liksom har en massrörelse som de är mentaltratt för. Utan de här är helt avklippta och verkar som någon slags demokratisk legitimitet. Och så, om det är det här hon gissar, att alla successivt hade insett, så är hon väldigt, väldigt off.
Hon kan ställa sig upp på stora middagar och säga, jag känner väl att alla här kan tänka sig att skippa efterrätten.
Mm. Ja, men det var ett lite rysligt det här uttalandet av socialminister Hallengren.
Mm.
Det var en lite så här kall vind över bröstet. som ni redan har förstått, va, så tar ju det här aldrig slut.
Nej.
Men det hade ni förstått. Att det, eller det var lite som så här, det här ögonblicket i en skräckfilm,
ja,
då det går upp för huvudpersonen att jag är inte besökare här.
Nej.
Jag är fånge här.
Ja, usch, ja.
De kommer inte låta mig åka.
Nej.
Ja, men det var, alltså många reagerade då på det här med för att det var, att det lät som att regeringen ville ha permanenta restriktioner.
Mm.
Vi tänkte, fuck grundlagarna forever.
Ja.
Vi tänkte avskaffa mötesfriheten för alltid på grund av hälsa.
Ja.
Och efter då de här upprörda reaktionerna kvalificerade Lena Hallengren sedan sitt uttalande genom att skriva på Twitter: på förekommen anledning, målet är såklart att återgå till ett samhälle helt utan åtgärder och restriktioner kopplade till covid-19. Det är dit vi vill. Samtidigt behöver vi även efter pandemin ha beredskap för exempelvis nya mutationer eller klusterutbrott. Därför ska också Folkhälsomyndigheten resonera kring vad en gradvis återgång till ett nytt normal läge inom citationstecken i samhället skulle kunna innebära. Till exempel någon typ av fortsatta rekommendationer, åtgärder mot klusterutbrott, fortsatt testning eller fortsatt vaccinering. Slutcitat. Så jag vet inte riktigt vad det är. Jag vet inte om det här att de backar från påståendet om att vi inte kan komma tillbaka till samhället innan.
Fortsatt testning?
Ja, fortsatt testning och fortsatt vaccinering. Okay. Det är väl ingen som är emot det. Hon säger att målet är att återgå till inga restriktioner.
Mm.
Vad nu det betyder.
Mm.
Men det kanske är att det är ett mål som noll döda i trafiken. Alltså det kommer aldrig ske. Det har nog sjunkit in hos de flesta. Men sikta mot stjärnorna. Och nå trädtopparna.
Ja.
Ja, men det var väl att det var det här språkbruket då från en socialminister där det kanske var lite oklart exakt vad hon menade, men att det lät i alla fall då det här uttalandet som att i alla fall vissa av restriktionerna som infördes förra vintern ska behållas permanent.
Mm.
Det lät så. Eller jag menar, det var ju det hon sa. Vilka typer av restriktioner, begränsningar eller åtgärder som möjligen kan vara en del i ett nytt normalläge, det är det vi ber myndigheterna att titta på, säger Hallengren. Och det är ju lätt att tolka det, det låter ju då som att ett nytt normalläge gällande våra fri- och rättigheter, det är något sossarna har rätt att ta fram i samråd med Folkhälsomyndigheten.
Mm.
Vi ska se om det går. Vi ska se hur mycket fri- och rättigheter vi kan ha. Vi ska kika på det och se om det går. Men att det här då väckte någon slags reflex hos ganska många då, politiker och debattörer som sa att nej, ni ska inte se om det går.
Nej.
Alltså när alla är vaccinerade, då kommer vi ha demonstrationer och konserter och så vidare. Och då får ni antingen visa att ni har nerverna för att iscensätta massaken på Himmelska fridens torg.
Ja.
Eller så håller ni käften.
Och det kommer de inte.
Nej.
Eller sen, jag bara önskar att jag skulle kunna säga det. Att så som du hade den nerven. Men jag är helt övertygad om att de inte har det.
Nej, men precis.
Nej.
Vi vill se att ni åker ut med en så här stridsvagn och mejar ner den här brainpool-basisten. Liksom.
Mm.
Då kan jag ta det på allvar att ni tänker att ni och Folkhälsomyndigheten ska ta fram det nya normalläget. Men till dess så kommer jag inte liksom...
Nej, det är det val nästa gång.
Ja, det är väl nästa år, va? 22, är det inte så? 2022.
Okej. Om de inte har öppnat upp krogarna tills dess, då är de ju så körda så att hej, hur går det?
Ja.
Det fattar de, va? Alltså även om vi inte har covid under kontroll, då så är de körda.
Men ja, men det var ändå då vissa reaktioner på det här. Men annars generellt så var det så att den har kommit mer och mer, tycker jag, den spaningen att många menar på att vi är för fogliga när det gäller det här med demokratiska rättigheter som är satta på undantag.
Ja,
Det har varit än mer allvarligt i andra länder, kanske, med total lockdown-politik.
Just det spåret att vi är för fogliga, som nu har då med dragits från Gardell och från massa andra håll.
Mm.
Och det är som det, ja, men fan, i jämförelse med vad? Eller med vilka andra? Har inte alla andra varit superfogliga?
Ja, men två fel är ju inte ett rätt.
Nej. Men okej, bara att vi svenskar skulle vara för fogliga. Det är bara att vi människor är för fogliga i så fall.
Ja, precis. Ja, men jag pratar det om människor generellt sett, kanske här då.
Ja. Jag kände att det var kritik.
Ja, just det. Men det är också sett påpekas att man tycker att det är något sorgligt med att de enda som verkar ha de här demokratiska reflexerna att vara emot detta, det är då liksom foliehattarna, bokstavligt talat.
Ja,
de här konspirationsteoretikerna, antivaxarna. Att det är bara de som demonstrerar på 1 maj. Oisin Cantwell var inne på det i en text i Aftonbladet med rubriken: tänk om knäppjökarna har rätt. Och Björn Werner skrev om det i GP under rubriken "Många av oss hade trivts rätt bra i DDR." Mm. Att det är trist att det är QAnon-crowden som äger frågan om kampen för full demokrati. Men jag gissar liksom att folk inte demonstrerar för att de inte vill demonstrera. Alltså att Oshin säger, varför är det bara knäppjökarna som demonstrerar?
Ja.
Det är bara de som vill något.
Ja.
Men alltså, fast förra sommaren då demonstrerade en massa människor för Black Lives Matter.
Ja, det gjorde de, ja.
Och då var det ju sig, det var inte pandemilag, inte just i Sverige då i alla fall. Men jag undrar liksom, jag tvivlar på att det hade stoppat. Jag undrar vad som hade hänt om det hade liksom varit det här mordet på George Floyd idag. Och alla hade drabbats av samma liksom då indignation över det.
Ja.
Hade folk brytt sig om pandemilagen då?
Ja, svårt att tro det.
Det är svårt att tro det. För det är väl just det att...
Folk var jättesura på dem också, eller i alla fall från vissa håll.
Ja, exakt. Det var ju, de bröt ju mot rekommendationerna. Det var ju ändå en sån grej då att man satte covid på undantag. Då, för att man plötsligt ville demonstrera för någonting. Och sen så...
Jag tror inte att många människor har ens tänkt på att det skulle vara förbjudet att demonstrera. Eller?
Nej, men för det är väl just det att
folk... Jag tänker ju bara på att det stänger sig himla tidigt på krogen.
Ja, men det är väl det att folk kommer ju inte demonstrera bara för att markera att demonstrationsrätten är viktig.
Nej.
Det finns liksom ingen sån massperson som bara drivs av att vara en liberal viktig Petter.
Nej.
Utan det är mer att man först måste ha något som får en att vilja demonstrera. Och sen om man stoppas från att göra det, då kanske man börjar fundera på demonstrationsrätten.
Jonas Gardell hade något exempel om att kommunen liksom fulat sig nu under pandemilagen och huggit ner träd i närheten där han bor för att bygga en tunnelbaneutgång.
Okay.
Och det har då kunnat göras eftersom det var förbjudet att demonstrera.
Mm-hmm. Okay.
Hade det inte den här lagen funnits så hade ju alla de som i det här kvarteret i Stockholm brytt sig om de här träden.
Ah, ja.
Då hade de liksom gått ut på gatan och röstat med fötterna och hindrat det.
Skrev Jonas Gardell det?
Ja.
Okay. Mm.
Och där tror jag att han överskattar hur många som hade varit på den demonstrationen.
Mm.
Till exempel.
Nej, just det. Men det blir mycket så.
Kanske...
Om man tänker så nu, tänk vad mycket som hade stoppats om det inte varit för pandemin.
Ja.
Gud vad folk hade gått ut och demonstrerat mot den här Attendo-bonusen.
Ja, precis.
Om det inte hade varit pandemi.
Nej, precis. Det inte, liksom,
man kan fantisera om vilka fantastiska politiska rörelser det finns i samhället nu. Men det går ju inte på grund av pandemilagen.
Nej, jävla pandemilag. Att jag inte får se de här 20 000 människorna som är ute och röstar med fötterna över hur folk behandlar mig i allmänhet. På ett jävla illa sätt.
Men det är man pratar om just då restriktioner och lockdown-politik och sådär.
Mm.
Alltså om man skulle säga protestera mot det. Alltså vad säger bristen på protester mot coronarestriktioner och lockdown-politik i Sverige och internationellt? Att det var ganska lite av det, och när det funnits för ofta då var det ganska mycket drivet av högerextremistanstrukna konspirationsteoretiker.
Mm.
Alltså vad säger hela den grejen att det inte har varit så mycket av det? Är det liksom det att det är inte så mycket som är viktigt för oss då, antar jag? Att vi redan var så inne i det här isolerade, avmobiliserade kokonglivet. Det fanns inte så många gemenskaper för covid att slå sönder. Eller, ja, men jag vet inte vad vi vill. Ja, men du sa gå på krogen. Det är ju, för jag menar, unga människor vill väl festa.
Ja, men det gör de inte det då.
Ja, men jag tror också att de gör det. De gör väl det.
Ja, det är bara dumt att gå ut och demonstrera för det.
Ja, de har väl så här svart rave och lägenhetsfester som börjar 21:30 när krogen stängs.
Jag tror kanske att protesterna kommer så här öka efter att ett visst antal människor är vaccinerade. Då det kanske kommer bli, då det liksom blir absurt i våra huvuden att de här restriktionerna finns kvar.
Ja.
Men nu så tänker vi folk att vi har inte uppnått någon liksom, vad heter det, flockimmunitet.
Nej.
Så då är det väl kanske lite dumt att demonstrera.
Ja, men exakt. Det är ju det att man tycker ju att det är dummare än något annat som man kan tycka är viktigt. Alltså det är inte så att vänstern verkar tycka att det är så viktigt att kunna ha massmöten och massdemonstrationer. Alltså inte så att det trumfar kampen mot sjukdomen.
Nej.
Alltså det är, på så vis så vill vi inget så mycket.
Nej.
Ingen har ett samhällsprojekt om den nya världen vi ska bygga som var så akut att det inte kunde pausas i ett år.
Men det är väl ganska goda nyheter.
Ja, precis. Så kan man kanske se det. Man tycker att det är trist att ingen inte vill någonting.
Ja, men inte väl. Men då vill och vill. Det kanske inte fanns någonting av vikt.
Ja, men jag gjorde... liksom, apropå den här grejen så gjorde jag ett avsnitt här för ett par månader sedan. Mm. Avsnitt 79 tillsammans med Mattias Våg. Mm. Då vi diskuterade den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyamas klassiska bok The End of History and The Last Man.
Mm.
Hörde du det? Skojar bara. Nej,
men... Handlar den om, vad heter författaren?
Francis Fukuyama.
Handlar det om Francis Fukuyama och hur soft det är att han är den sista mannen på jorden? Han bara så går in på NK, bara tar allt han vill ha.
Ja, just det, att det är som en sån Will Smith-film.
Ja, precis. Äntligen så här tid då. Ja. Hinna kolla in de grejer på Netflix som han har missat.
Nej, men den är Fukuyama och slutet på historien. Har du hört talas om det konceptet, eller? Historiens slut.
Nej. Men det var det konceptet, intressant. Berätta.
Ja, den kom ut för 30 år sedan, den här boken då. Mm. Den, i samband med att östblocket bröt samman. Mm. Och det handlar då om, alltså med slutet på historien menar Fukuyama att liberaldemokrati är slutstationen.
Ja, just det.
Det kommer inte komma något nästa steg.
Nej.
Det kommer inte komma någon ny social ordning som bättre löser motsättningarna än kapitalistiska sociala relationer parat med parlamentarisk demokrati. Vi kommer liksom inte ta steget till att avskaffa lönearbetet eller avskaffa varuformen eller något sånt där.
Ja.
Och med det menar han inte att vi har anlänt till paradiset.
Nej.
Han är inte så här liksom triumfatorisk, utan det är mer bara ett konstaterande som också är så lite uppgivet att vi kommer inte vidare från det här. Liksom.
Vad ska vi vidare till?
Nej, ingenstans.
Nej, bra.
Och det går, vi kan bara regredera från det här tillfället. Sen så, men sen kommer vi tillbaka till det.
Men, typ. Men att detta kommer det vara en insikt alla har, och det kommer påverka människorna? Eller kommer det vara så att folk bara, det här är inget bra, vi tar diktatur igen och sen så provar vi det ett tag och sen går vi tillbaka till det här stadiet?
Ja,
eller menar
så kan
att
det
kommer innebära liksom någon sorts blasé, jag vet inte, någon energi, någon livsgnista försvinner, eller vadå? Nej?
Ja, han menar att en sån övergripande historisk utveckling under 200 år då fler och fler landar i det här, så att säga.
Okej, och det här olika... är toppen, vi kan inte komma bättre än så här.
Vi kan inte komma bättre än så här.
Nej, kan inte,
det kanske inte är toppen.
Men det är inte toppen, så att, men vi kan inte nå den toppen.
Nej, nej, precis. Och det
deppiga i det är?
Nej, men alltså, eller, han är, när man säger det deppigt, eller han är ju för det. Liksom. Ja. Han är ju för liberal demokrati och han var ju liksom så här, bara en amerikansk kalla kriget krigare liksom, som jobbade för amerikanska staten och så vidare. Och, så att han är ju liksom, han är ju definitivt för det, men han är ändå inte så där... Ja, jag vet inte, men han beskriver väl liksom i slutet, eller det finns mycket man kan säga om det, man kan lyssna på hela det avsnittet, men en sak jag tänkte på just apropå det här nu som vi pratade om här, att han beskriver lite grann i slutet av boken, kanske lite profetiskt, den här då känslan av så här stagnering och dekadens som kan liksom uppstå av att leva i den här sociala ordningen som både känns omöjlig att avveckla och omöjlig att utveckla. Att för jag tänkte just apropå det här med debatten om ifall man liksom att man accepterar för långtgående åtgärder i hälsans namn, gör vi det, så hade Fukuyama en passage i boken om att en sak som då kännetecknar The Last Man, alltså boken heter The End of the History and The End of History and The Last Man, och The Last Man då den sista människan då, människan i den här liberala demokratin, att en sak som kännetecknar The Last Man är att han är concerned above all for his personal health and safety.
Mm.
Man sätter det främst. För att liksom individers säkerhet och hälsa, det är okontroversiellt.
Mm.
Det kan alla vara överens om som något absolut gott att sträva mot. Men annars då kännetecknas våra samhällen av att inte ha idéer om vad som är det gemensamma goda vi ska sträva mot.
Mm.
Alltså det ser snarare som kanske lite farligt med sådana idéer. För när vi försöker tänka ut vad det goda vi ska sträva mot är, då riskerar vi att hamna i politiska projekt med totalitära anspråk som leder till att säkerheten och hälsan för enskilda trampas på.
Mm.
Så att vi liksom, det är mer så här negativt definierat då, att vi ska inte trampa på individer, men vi har ingen så här liksom, vi har en idé vad som är dåligt och det ska vi undvika, men vi har ingen så här stor grandios idé om det gemensamma goda, att det är något Lenin och Mao och Ayatollan håller på med.
Mm.
Säger att det här är renare och sannare och högre vi ska sträva mot. Men i demokratiska kulturer gör man mindre av sådana normativa påståenden om vad som är bäst, utan man, skriver Fukuyama, främjar en tro på en jämlikhet mellan olika livsstilar och värderingar. Alltså man berättar inte för medborgarna hur de ska leva eller vad som kommer göra dem lyckliga, dygdiga, storslagna. Utan istället odlar man dygden tolerans, mm. vilket då är den främsta dygden i den demokratiska samhällen. Fukuyama skriver: "And if men are unable to affirm that any particular way of life is superior to another, then they will fall back on the affirmation of life itself, that is, the body, its needs and fears. Mm-hmm. While not all souls may be equally virtuous or talented, all bodies can suffer. Hence, democratic societies will tend to be compassionate and raise to the first order of concern the question of preventing the body from suffering." Slutcitat.
Han kan ha rätt. Jag har ju börjat med spinning och sånt nu. Så det stämmer ju, stämmer ju för mig.
Ett exempel bara där.
Vi behöver tre till. Två till, Mara. Så ja,
just det. Nej, men när människor är oförmågna att påstå att ett sätt att leva på är överlägset andra sätt att leva på, då faller man tillbaka på the affirmation av livet självt.
Just det. Att, det är därför man kunde se liksom revolutionärer som var lite plufsiga. Eller hur?
Ja.
För att man har lite tid. De har inte ner så mycket på liksom kroppen, utan mer att liksom sprida revolutionen.
Det viktigaste är inte om jag lever 10 eller 20 år till, utan det viktiga är att jag sprider revolutionen under den tid jag lever, oavsett hur länge det är. Mm. Men att det är den grejen som blir okontroversiell i vårt samhälle. Mm. Att vi kan inte säga att ett sätt att leva på är bättre än ett annat. Vi kan bara säga att det är bättre att leva än att dö. Mm. Och det jag tänkte på att alltså, motståndet mot pandemirestriktionerna, de formuleras ju också oftast nästan utifrån den grejen, alltså med hänvisning till hälsan för individen. Mm. Alltså det är inte att vi måste få träffas i folksamlingar, på festen, på det politiska eller religiösa massmötet för att det är ett högre, sannare, starkare, dygdigare, mer storartat liv. Utan vi måste få göra det också med hänvisning till den personliga hälsan. Mm. Alltså hela den argumentationslinjen att drakoniska pandemirestriktioner kommer skapa mer överdödlighet än pandemin.
Ja.
Och mer lidande för enskilda kroppar. Så att det liksom det är det enda som är okontroversiellt och det vi kan tro på, det som ingen klarar av att argumentera emot det egentligen, att vi måste sätta hälsan främst liksom för individer. Men det kanske är i och för sig också då någonstans, alltså som de här reaktionerna på Hallengren visar, kanske ändå är så att någonstans utöver att sätta hälsan främst också så älskar vi också vår frihet då på något mer. Alltså att vi älskar också friheten som det goda i sig själv på något sätt. Alltså inte bara friheten som ett medel för att skydda kroppen från lidande.
För det är inte, jag kan ha svårt att tänka mig att det är liksom folk som är trötta på att stå i kö till spinningpass som är de som är främst ute och demonstrerar. då känns det mer som folk då som vill kunna gå på krogen.
Ja.
Och det är inte så bra för hälsan, men det är ju trevligt.
Ja, precis. Men det kan ju finnas en sån ändå i och för sig då. Det motverkar depression och liksom, alltså du vet, så går det att argumentera för också. Att, alltså hela den här, att vi slutar med vårt sociala liv, förkortar våra liv mer än vad pandemin gör, om vi drar det för långt så att säga. Mm. Så då är det, man kan ju såklart, alltså gå till krogen kan du ju också hänvisa till att det här är en del av att optimera min personliga hälsa. Men det kanske inte bara är det, utan det är också något att det skulle vara politiskt omöjligt att säga till exempel till fotbollssupportrar att ni får aldrig igen gå på fotboll.
Nej.
Det går, eller, ja, och man måste öppna krogarna.
Hallgren måste ju vara och vad paffon kommer bli att det inte har sjunkit in. Och måste jag hänga med de här sex killarna som startade Super League.
Ja, precis.
Himla konstiga reaktioner.
Exakt. Ja, men det är faktiskt lite Super League. Jag tror att det hade sjunkit in att det här var en bra idé. Så satte upp fingret i luften här. Nej, men jag tror att även om det är så att covid blir ett problem länge och det blir problem med olika mutationer som vaccin har svårt att hänga med i, så borde det väl också vara så då att lockdown-politik kommer vara omöjlig i längden ändå.
Mm.
Att vi skulle till slut prioritera att samlas i grupp även om det innebar att medellivslängden sjönk med ett par år. Eller?
Jag tror det.
Man tror, ja precis.
Jag tror att det kommer bli lite så medeltidstänk.
Ja, men att i längden kommer...
Det kommer bli jävligt svårt efter att, vet inte, vad är det? 80% är vaccinerade. Att gå, plötsligt, även om det kommer en ny grej, gå tillbaka.
Men precis. Men om 80% är vaccinerade så bara går de ut. Nej, nu är det... Nu kom det en ny mutation och nu är det lika illa igen som det var för ett år sedan.
Då tar vi det på hakan.
Kommer folk säga då tar vi det på hakan.
Det ska bli intressant att se.
Eller liksom vad kommer vi prioritera till slut? Eller hur fogliga är vi? Hur rädda är vi? Eller hur fel tycker vi det är att utsätta andra människor för den här sjukdomen? Mm. Jag vet inte riktigt var folks gräns kommer gå. Nej, men precis. Kanske kommer friheten vara så viktig för oss. Friheten var inte så viktig att vi inte kunde ta ett undantagsår då.
Nej.
Men vi kanske ändå inte pallar i längden. Ja, men det är då den här frågan då, att är det ett svaghetstecken för civilisationen att inget är mer viktigt för oss än att inte få covid?
Jag tycker inte det.
Alltså man kan ju se det så liksom då, sitta och beklaga sig, varför är det bara foliehattarna som är ute på gatorna? Varför vill ni ingenting? Men å andra sidan, jag har inte heller någon idé heller då om något som är så jävla mycket viktigare. Att jag iskallt kan säga att det ska prioriteras före covid. Att, det skrev Björn Werner, han skrev så här, citat. Som en högst etablerad samhällsmedborgare som mest vill leva mitt lilla liv utan att smittas eller smitta plågar sig helt enkelt inte speciellt mycket av att demokratin är satt på undantagstillstånd. Jag har någonstans att bo, jag har ett jobb, jag vaknar, jag arbetar, rör lite på mig, ser på tv, läser en bok och sover.
Mm.
Och ja, men det är väl det är väl kanske det Fukuyama beskriver, att vi kan kanske se att det är lite dekadent och oinspirerat och stagnerat. Men ingen har riktigt nerven att säga att vi ska göra något annat heller.
Nej.
Att jag, Björn Werner och Shin Cantwell, vi kan säga, varför vill ingen något?
Nej.
Jag önskar att någon ville något.
Mm.
Jag vill inget. Det hade varit kul om någon annan ville något.
Ja.
Och helst inte någon som går runt med stenar som ska skydda mot mobilstrålningen.
Men... Nej, det hade varit klädsamt av er att hålla käften faktiskt. Hade det.
Nej, men man fattar, det är som att man fattar att det hade varit lite mer levande om vi istället för social distansering hade haft kulturrevolutionen och samlat ihop alla studenter i Lund och gett dem varsin hacka och dragit ut på landsbygden. Men jag kan ändå inte säga att jag är för det riktigt. Även om det hade varit något att tro på liksom, då hade man ju trott på något. Men jag har ändå inte riktigt nerverna att säga att jag förespråkar det före social distansering. Nej, men jag vet inte vad folk vill. Men ingen vill ha kulturrevolutioner, men man kanske bara vill att det ska vara mer som på 70-talet eller något. Eller?
Ja.
Det kanske bara ska vara en olaglig demonstration mot Attendo. Mot den där Attendo-veden.
Men det kanske kommer sådär liksom... Men precis som du sa nu med Black Lives Matters demonstrationerna.
Ja.
Att det kanske kommer, sådana pustar kommer komma då. Då.
Mm. Precis.
Och då får Osvin kan väl liksom hänga med på dem.
Mm.
Och sen... den är ju lite gnällig också, hela den där boken som du har tagit upp. Det går inte att komma ifrån att den är lite gnällig.
Ja, det är lite... Det är...
Ja, precis.
Allt är...
Hur ska man... Varför? Det hade varit klädsamt att inte skriva den boken, skulle jag.
Nej, just det. Nej. Den behöver inte skrivas. Så länge det är så där behöver ingen bok skrivas.
Nej.
Om du har en idé om du ska göra något annat, skriv boken. Annars låt bli att skriva.
Ska det vara så här? Ja, alltså... Har du något bättre förslag? Nej.
Vi tar bara lite tråkigt tjat här för er som lyssnar i gratisfeeden. Bli prenumerant för att slippa det här meddelandet. Men det är så då att Stormens utveckling kommer ut med 5 avsnitt i månaden. Varav bara 2 läggs ut här i gratisflödet. Så för att höra alla avsnitt och stötta podden så vi kan göra den, gå in på underproduktion.se/stormensutveckling och registrera en prenumeration som kostar endast 29 kronor i månaden. Förutom alla kommande prenumerantavsnitt så ligger det ligger redan 5 betalväggade avsnitt där och väntar på er. Vi håller på med det här en liten stund nu. Bland annat förra veckans då jag berättade mustiga barndomsminnen om hockeykortsboomen i Luleå 1994. Och innan dess måndag förra veckan då släpptes första avsnittet av den månatliga triopodden Frågelådan.
Just det.
Där vi är med alla 3, du, jag och Liv. Avsnittet heter Frågelådan 1. Hur blev Liv och Ola ett par?
Ja, just det.
Svarar vi på det?
Ja, det
låter gränslöst.
Ja, verkligen. Det var jättespännande. Det var också en tävling. det är en lek blev det också.
Just det.
Vi ska inte gå närmare in. Men dessutom så får man ju den här underbara känslan att göra rätt för sig.
Mm, exakt. Och den går nästan inte att sätta
ett pris på. Nej. Vi har satt 29.
Men egentligen så går det inte. I alla fall då, så ja, men bli prenumeranter på under produktion. Där finns också instruktioner om hur du lägger in prenumerationsfeeden av Stormens utveckling i din poddapp, vilket är att föredra för smidigt lyssnande, även om det såklart går att lyssna direkt på webben också. Och när du har klistrat in din premiumfeed i till exempel podcast under iPhone, så då får du upp en feed som inte heter gratisfeeden inom parentes, som den du lyssnar i nu heter, utan den heter bara Stormens utveckling. Och i den feeden finns då alla avsnitt av Stormens utveckling, inklusive gratisavsnitten, så du behöver endast jobba med den då. Instruktioner finns på underproduktion.se, och får man inte rätt på det kan man alltid mejla support@underproduktion.se för snabbt svar.
Jag skulle egentligen, det här det som jag tar nu, det skulle egentligen bara vara en liten kortis.
Mm.
Men omständigheterna gjorde att det blev en liten längre sak.
Mm.
Men under tiden som jag
skrev... är det här viktigt att veta?
Ja, det är viktigt.
Okej.
Okay. Mm. För att efter något som jag la ner lite mer tid på den, så fick det mig att reflektera över mig själv, vilket jag tycker är en trevlig egenskap jag har. Och då tänkte jag bland annat, är jag rasist?
Mm.
Vilket jag tänker då och då.
Mm.
Och vilket jag tycker är passande. Och vilket jag tycker att man ska tänka då och då bara. I alla fall reflektera över, man behöver inte lägga en värdering i det.
Nej, om man kanske ägnar sig åt rasistiska tankefigurer.
Ja, då kan jag tycka att man kan ta sig lite och fundera.
Mm.
Och då så kom jag fram till att det är kanske någon sorts av rasism. Och jag letade efter vilken sorts definition av rasism i så fall det skulle vara.
Mm.
Och en jag hittade var hipster racism.
Mm-hmm.
Och det är då enligt Wikipedia, hipster racism is an engaging in behaviors... behaviors typical regarded as racist... and defending them as being performed ironically or satirically.
Satirically, ja, satire. Ja, just det. Mm.
Rachel Dubrovsky and Megan W. Wood have described it as being supposedly too hip and self-aware to actually mean the racist stuff one expresses.
Mm.
Vilket då skulle kunna vara en väldigt bra definition på mig, förutom då att jag då inte är rasist. Då. Men det är också det som är definitionen på en hipster racist.
Att det låter en typisk grej, en hipster racist skulle säga. Jag är inte rasist.
Smurf, exakt ja.
ja.
Och det var Carmen van Kreskov who coined the term hipster racism in the article The 10 Biggest Race and Pop Culture Trends of 2006, citing Kilwaidi parties and blackface Jesus as example på sånt. Och tydligen, det är vad Kilwaidi parties described by the Washington Post were parties held by hipsters in Williamsburg, Brooklyn by Jeremy Parker, a disc jockey who goes by the name The Pampsta in an attempt to kill the whiteness inside.
Mm-hmm.
Men sen det...
Vadå? Okej, vad är det att de har fäste där de ska döda vitheten inuti sig själva?
These were parties in which white hipsters mocked the black hip-hop industry.
Mm-hmm.
An essential part of African-American culture for the sake of irony.
Okej, var det en parodi på någon slags grej som hip-hoppare gör?
Nej. Ja, kanske, jag vet inte.
Okej.
Ett annat exempel är liksom hipster som sätter på sig en sån här, vad heter det, indianskrud och går på fest.
Just det.
Fullkomligt medveten om reaktionen.
Mm.
Och så har man på sig den helt ironisk, för att jag är inte rasist.
Nej, just det. Mm.
Den är inte helt... Den kan slängas lite på folk också, att vara en hipster racist. Dunham, vad heter hon? Lena Dunham har blivit anklagad för det bland annat.
Mm.
Man kan ju också vara så att man verkligen är ironisk.
Mm.
Och då är man ju inte en hipster racist. Men för det måste ju vara så att du är ironisk men rasist för att vara en hipster racist lite, tror jag.
Ja, det är väl liksom så här, ja, det kanske också man pratar om rasism eller att de är kanske inte, eller att man brukar säga också att är du rasist, att det är så här fel fråga då, mm, liksom, utan det är mer att du är en kolportör av rasistiskt tankegods eller rasistiska tankefigurer. Precis. Som finns i kulturen. Mm. Och sen tror jag så att jag menade ingenting illa, och alla som är på festen fattar hur jag menar.
Ja.
Men så är det kanske inte.
Eller, kanske inte.
Och jag vet inte. Att man kan alltid hålla på en sån diskussion.
Mm. Så att jag då vill ju påstå att jag inte är så här. Men det är också då som vi tog upp precis vad en hipster racist skulle säga.
Mm.
Att ni har det i tankarna.
Ja.
Det är inte heller quirky racism.
Nej.
Som bästa exempel på det, och det enda, är väl den här Emily in Paris.
Okej, okay, ja, precis, det är en tv-serie, va?
Ja, mm. Där det är liksom då en amerikansk blick på fransmän.
Mm.
Och det också, och att alla är liksom ganska tokroliga, fast konstiga, i hennes blick då.
Mm.
Och att det egentligen inte drabbar någon, men det är egentligen fel.
Ja, ja, fast ja, precis. Men det är väl inte... Eller jag har inte sett det, men jag har förstått det, att det är typ som en så här, ja, men som en sån karikatyridé, amerikansk karikatyridé av Paris och Frankrike.
Mm.
Att det är som, så här, som Paris i en tecknad film, typ, kanske.
Ja, eller, precis. Exakt.
Men, eller vad då skulle någon kalla det? Är det quirky racism?
Ja, det är quirky racism.
Står det i din, ja, just det.
Ja.
Men det är ju också så här att... Ja, inte vet jag, att det är som... Eller bara självklart, det är som att Norgehistorier är inte rasistiska liksom.
Nej.
Även om man säger att norrmän är efterblivna i Norgehistorier, ja,
men, så
de,
det
är
inte, så
de är inte rasistiska. Det är väl samma om en amerikan håller på och hånar en fransman.
Fast vi vet inte ju att norrmän inte är så dumma. Jag tror att kanske amerikanerna tycker att fransmännen är sådär.
Ja, just
då blir det lite mer quirky.
Ja, precis. Men jag tänker ändå inte att... Jag tänker att en fransman som ser Emily in Paris, ja, tänker ju att det här är tröttsamt.
Ja, tröttsamt.
Den tänker ju inte att den så här är tillintet jord och omänsklig, gjord av någon som står över den. Eller liksom står över den i en maktrelation eller någonting.
Nej, exakt. Jag kanske tänker mig att min kanske är någon sorts blandning då, att det är så wacky bastard.
Okej.
Okay. Och jag har inte vågat definiera den.
Mm.
Att man är kanske, att man försöker vara lite wacky och så samtidigt är man kanske lite av ett asshole.
Ja.
Och så använder man rasism.
Ja, just det. Att det kan vara som att det är ett sätt att visa att man absolut inte är rasist, om man så här vågar skämta på det här viset.
Mm, precis.
Då men är man minst rasistisk. Men du skulle inte beskriva dig själv att det är inte det du håller på med.
Nej, för att jag är också medveten om rasistiska drag jag har.
Mm. Just det. Ja.
Och tankegångar. Och så försöker jag skämta lite om dem.
Mm.
Men jag har ju dem också.
Mm.
Så, men jag vet att de kanske är fel, men ja, jag använder dem ändå i min humor.
Mm.
Men det är då wacky bastard racismen som jag har kommit på. Det kan jag verkligen beskylla mig själv för.
Har du kommit på det?
Jag kom på den själv.
Ah, okej, det var inte från den här artikeln. Eller
nej.
Wacky bastard, okej. Okay. Ah.
Mm. Ett bra exempel på min wacky bastard rasism är en grej som jag har berättat om massa olika gånger, så nu kommer det en gång till. Men det är då det här med att jag hejar på Chia.
Mm.
Att jag har gått ut i det offentliga och sagt att min lojalitet ligger hos Chia i konflikten Chia vs. Sunni.
Mm.
Och sen när jag haft medarbetare på Sveriges Radio, så då har jag utsatt dem för min wacky bastard, för jag har skrikit att jag hejar på Chia om de är Chia.
Mm.
Och då är det så att de har tyckt kanske att det är lite kul, för att jag tror också att det är väldigt sällan Chia får den, det stödet.
Ja.
Men jag tror också att det kanske finns en känsla av att jag kanske inte är helt 100% inte ärlig i att jag hejar på Chia.
För att du egentligen hejar på Sunni.
Att jag egentligen skulle jag heja absolut inte på Sunni, men jag tycker att det är lite kul att slå split mellan dem.
Mm.
Den tycker jag om synd om Chia faktiskt.
Vad sa du? Att?
Jag tycker också synd om Chia.
Okej. Okay.
Mm. Okay, men ett exempel på detta var att jag var på en libanesisk lunchrestaurang som ligger mot radion här i Malmö. tillsammans med vår producent, som då, jag tror inte att hon tänker på det, men hon är sunni. Och sen då bredvid oss så satte sig en gammal kollega från, från Sveriges Radio, som är Shia. Och då skrek jag heja Shia, och han blev jätteglad. Och sen så skrek jag de dödade Ali väldigt högt.
Vem?
Det gjorde de inte, de dödade hans son.
Alltså är det här någon sån här gammal myt om uppkomsten av Shia?
Ja, myten, det är väl liksom att det handlar om liksom vem som liksom ska ta över styret efter Mohammed, va?
Okay.
Och så blev det ett slag, och i det slaget alltså dödades Alis son Hussein, som jag förstått det.
Ja.
Och det handlar om surger varje år.
Okej, okay, så det är liksom roten till splittringen mellan sunni och Shia.
Precis, och då blev jag tillsagd av producenten att sluta. För att inte för att jag var opassande, utan att hon sa att det kunde vara farligt. Och då sa jag, kan det? Och sen höll jag på att skratta och få honom, och jag sa att det är så himla lätt, för man kan få er att börja bråka direkt, sunni och Shia. Och då sa hon att det är struntprat. Och sen så sa jag två saker till, jag tror jag drog in Libanon i det hela. Och sen bar de igång och bråkade.
Okej, okay. Att de började bråka om situationen i Libanon.
Ja, ja. Och då skrattade jag så himla mycket. Och det, vilket är typiskt för någon som är en wacky bastard racist.
Ja, just det, men är det att det är lite okänsligt, att det bara är lek för dig?
Ja, exakt, det är jätteokänsligt.
Och sen så blir de, så rör du upp, petar du i riktiga sår då.
Precis, jag skrattar lite åt det, men det är ju en jättekonflikt.
Precis.
Men också att jag tyckte det var intressant faktiskt på riktigt, att hon tyckte att det var lite, att det var, att man gör liksom inte så, för att det är inget att skämta om, för att den konflikten finns verkligen på riktigt. Men det är kanske någonting som man som svensk inte tänker på så mycket. Men jag kommer ihåg att det är någonting som alla använder, men jag kommer ihåg att det var en reportage från när jag var liten som handlade om massa japaner som hade liksom hade militärlekar med varandra. Kanske var det paintball. Då ena sidan var liksom, ja, men liksom väst, vad heter de? Och resten var, andra laget var nazister. Och så tror jag att den här liksom professorn, eller liksom journalisten intervjuade de som klädde ut sig, hade liksom nazistuniformer på sig. Hur tänkte ni här? Och de bara, nej, men vi har liksom ingen relation till just det här, mina, ett, för att vi var nazisterna.
men, japanerna borde ju ha det lite innan.
Ja, men de har inte, jag tror inte alls att de har den historieskrivningen. Men de var medvetna om att nazisterna, att det här kanske inte hade funkat i Europa. Och de skulle liksom exportera det här konceptet. Men att det var liksom inget problem för dem.
Nej.
För det skapade inget hos dem liksom. Det var inga känslor inblandade där.
Nej, nästan samma grej hörde jag av en kompis som var i Mexiko och var på så här mexikansk wrestling.
Och då kom El Hitler in.
Ja, det kom precis, så kom upp en som var en heel då, liksom, som skulle vara bärgad, så då var han liksom Hitler, eller var nazist liksom. Men deras relation var bara till, men det är bara som att vara ett troll ungefär, eller du vet, det bara att de liksom fattar inte, eller de har inte alls den, precis, känslan för hur opassande det är om man kommer från Europa.
Nej, de är ju wacky bastards racists i Mexiko. Det är också ett bra exempel. Men en artikel från en gammal artikel, den är från 2017, som kom i samband med ett attentat mot en shia-muslimsk moské i Stockholm, i DN, så tas det upp då den här konflikten som faktiskt finns då mellan Shia och sunni. Bland annat då så har de intervjuat en som heter Ahmed Abbas, som jobbade som svensklärare för nyanlända i en mellanstor svensk stad. Och när några av hans nykomna elever då, han var liksom lärare på, ja, precis på SFI heter det, va? När de fick reda på att han var Shia, så reste sig en man upp och sa, hade vi varit i Dära nu så hade jag skurit halsen av dig.
Eller hur, jag nog skrattade. Ja, precis. Tur att de inte var det då.
Ja, det var himla tur. Men, och de berättade då att det som då hände 2017, det vet inte jag om det fortfarande stämmer, men det är intressant med det, som det här attentatet, eller dådet som hände, som artikeln skrevs för, eller i samband med, det är liksom att det är liksom det enda dåd som terrorgruppen IS har tagit på sig skulden för som har liksom skett i Sverige.
Mm.
Och det var alltså då en brandattack mot en kinesisk förening i Malmö.
Mm.
Och det var en 30-årig syrisk IS-sympatisör, Mojed al-Sobej, som greps och åtalades, men han friades.
Mm.
Men tingsrätten då menade att, för att liksom bevisen inte var tillräckligt robust för en fällande dom. Och i den här friande domen så noterar tingsrätten särskilt då Mojed al-Sobejs starka hat mot shiamuslimer.
Mm.
En slutsats som enligt rätten kan dras av de konversationer som åklagaren har åberopat i målet, sammantagna med vad Mojed al-Sobej själv har uppgett under huvudsamlingen, är att han avskyr skiter. Så han är ganska öppen då med bara att han inte har bränt ner det, men att han hatar om han var öppen med.
Mm.
Andra exempel är att 2009 då en 39-årig sunnimuslimsk imam i Hässleholm dömdes till 6 års fängelse för mordförsök efter att han har försökt köra på en shiamuslimsk man på gatan i Hässleholm.
Mm.
Så först körde imamen på mannen när han korsade gatan. Skadad så kravlade sig då offret mot trottoaren, och när imamen tog en ny sats med bilen och försökte köra över honom ännu en gång, sista sekunden så lyckades då mannen undkomma genom att slänga sig upp på motorhuven på en parkerad bil som då imamen då kraschade in i. Och chockade vittnen såg hur mannen sedan hoppade ur bilen och gav sig på den skadade med knytnävar och bett.
Oj.
Och hovrätten konstaterar att det måste ha stått klart för imamen att en död utgång var praktiskt taget oundviklig om han hade lyckats köra på sitt offer vid andra försöket.
Mm.
Och klart är det att hat mot shia-muslimer har en liksom tydlig ingrediens i det här motivet då, i domen. Då. Till polisen sa imamen att han var stolt över sitt dåd och att han berättade att bara några dagar före dådet predikat i en moské i Hässleholm med ett tydligt anti-shia-budskap.
Mm. Ja.
Mm.
Ja, just det. Ja, precis. Det är ingen...
Det är inget man egentligen ska säga under ett förhör. Det var väldigt ärligt.
Mm. Ja, precis. Ja, de är verkligen, vad ska man säga, idealistiska i sitt hat för shiiter. Ja. De kan liksom inte lägga band på det en sekund för att det ska se lite förhör. Bra ut.
Nej. I polisförhör sa mannen att det är okej att äta kött slaktad av vem som helst utom shiiter.
Mm.
Han sa också att sunnimuslimer får gifta sig med judar och kristna, men det är inte tänkbart att gifta sig med shiamuslimer.
Mm.
De är och berättar då om att i en det här reportaget då, i en moské i Kristianstad, och då säger de att det finns IS-anhängare här som hatar oss och att de senaste åren har blivit värre. Bland annat en person då som slog på fönsterna till den här moskén och skrek och svor åt oss på arabiska, berättar då en av de personerna som träffar DN-journalisten. Och han försökte ta sig in. Och han slog på fönstren och så skrek och svor han åt oss. Han kallade oss för fula ord, ungefär jävla shia, ni ska till helvete, ni satan. Mm. Och då hade de ringt polisen, men polisen kom aldrig. Och istället då så hade några yngre församlingsmedlemmar anlänt för att skydda moskén. Och de försökte lugna den här shia-hatande mannen.
Mm.
Och då säger då en av de här, Mustafa Amin, att det gick inte så bra och han började jaga oss med en yxa. Hovrätten skriver att mannen hade hamnat i stark affekt till följd av en konflikt av religiös natur och betraktade då detta som en förmildrande omständigheter. Så att de blev liksom inte riktigt skyddade heller av svensk lagstiftning.
Alltså också, hovrätten sa?
Ja, hovrätten sa att det var förmildrande omständigheter att han hade hamnat i så stark affekt. Aha. Eftersom det var följd av en konflikt av religiös natur.
Ja, hovrätten sa det. Mm. Okej, vad konstigt.
Ja, det var konstigt.
Ja. Att det är förmildrande alltså.
Ja.
Att jag blev jättearg för att de hade en annan religion.
Ja.
Det är både brottet och den förmildrande omständigheten samtidigt.
Ja, precis.
Mm.
Jag känner jättemånga vettiga sunnimuslimer, säger här en shiamuslim. Det handlar inte om alla sunnimuslimer. Det är en wahhabit-grej.
Ja, just det. Mm.
Vilket är väldigt fint att sagt av honom, och det är väldigt typiskt för shia. Mustafa också, de tar upp en annan som är en 42-årig Stockholmsförkunnare, Abdul Wadud Frank, som är en favorit hos Karlstadförsamlingen då. Alltså, tänk att det här är 2017 då. Och han har då föreläst om massa saker. Bland annat har han en YouTube-föreläsning som heter Sanningen om Shia. Där han gör klar att shiiter inte är muslimer. utan de är så antimuslimer då. Mm. Och han säger att shiitisk islam är skapad av en jude som försökte korrumpera islam från insidan då. Mm. Och jag har aldrig sett något smutsigare smuts och ingen som är dummare än en shia då. Och man ska inte hälsa på dem, man ska inte gifta sig, man ska inte äta deras kött. Mm. Han blev också tillfrågad om det här och han säger att han står för det han har gjort.
Mm.
Han säger, varför säger du att du aldrig sett någon smutsigare smuts än så? Och då säger han att det är ett citat från de lärda från historieböckerna, det är inte hittat på liksom. Men han säger också att han har tagit bort det här för att man, det är lite kontroversiellt i Sverige.
Ja, just det.
Vad mer för ting?
Han står för det.
Ja, men han förstår man inte. Man kan inte säga allt man tycker, säger han.
Nej.
Och det har
men, men jag tycker det här som fan.
Som fastan jag tycker det.
Har sagt. Mm. Men, ja, just det.
I Eskilstuna, där har en av sunnimoskéerna, en av de stora sunnimoskéerna där, så kom det fram nyligen att en man där har spridit öppet hat mot shia-muslimer. Shia är som vilda djur, som svin, som moskéordföranden när DN intervjuade honom förra året. Då. Men då han hade inte lärt sig ännu.
Nej, just det.
Av Abdul Vatou Frank. Att självklart känner man det, men man säger inte.
Nej, just det.
Och sen är det då massa olika liksom... Ja, vad heter det? Exempel på hur shia har råkat ut för liksom hat av sunni. Den här Ahmed Abbas som vi talade med i början då, han påstår att han dagligen har fått ta emot hot för att han är shia.
Mm-hmm. Vem var han nu igen?
Han var han som var lärare på SFI.
Ja, just det.
Där de lite skämtsamt hade sagt att om de hade varit i Dara så hade de skrivit halsen av honom. Mm. Men nu var de inte det.
Nej.
Så, when in Rome. Och så.
Mm.
Och det här är fruktansvärt såklart. Och det här kan man hålla på och skämta om man är en wake bastard racist och säkert och sådana grejer. Men det är också på riktigt. Men en annan tanke som slog mig var att jag tycker att det kanske jag har fel att det kanske har det, men jag har ingen känsla av det. Att, ja, men jag vet inte, det här är också ett exempel som jag har tagit hundratals gånger, men någon gång när Socialdemokraterna har något möte någonstans och så börjar plötsligt... de kurdiska socialdemokraterna slåss med de turkiska socialdemokraterna. Och liksom ledarna då för den här manifestationen kan bara inte tro sina ögon. För liksom, varför bråkar ni?
Mm.
Ni är ju invandrare.
Mm, just det.
Ja.
Ja.
Och det sättet att se på invandrare undrar jag kanske om rasister också har.
Att man inte...
Att de inte som är, för att jag att bara att de ser bara invandrare. Jag tycker konstigt att de är, har man inte använder så här med det här klassiska greppet liksom sönder och härska. Mm. Eller att man liksom att man har underblåst såna konflikter. Mm. Det hade jag ju nog gjort om jag var rasist och ville ställa till det.
Mm. Ja, men precis.
För det leder ju kanske, det kommer leda till konflikter och bråk, och då kommer, och eftersom vi bara ser invandrare så kommer vi att bli än mer irriterade. Och kanske bli mer benägna för en mer rasistisk politik. Det finns ju massa sådana konflikter att underblåsa.
Ja.
Och här kommer ett antal exempel.
Mm.
Turkar versus kurder, som jag redan har nämnt. Det kan man ju underblåsa hur mycket som helst.
Ja, ja, precis.
Turkar versus de flesta.
Mm.
Kurder versus armenier och assyrier. Syrianer mot muslimer i Södertälje.
Mm.
Det har ju rapporterat om.
Ja, just det.
Hur liksom muslimer blir trakasserade av syrianer där.
Mm.
Jugoslaver, säger man.
Gör man det?
Ja, det är fortfarande. Kanske inte fortfarande. Men där finns ju också konflikter att underblåsa.
Mm.
Och ett lyckat exempel på det här. Alltså, det som är vidrigt, men som är lyckat. Det är ju exempel... Ja, det är ju samerna.
Mm.
Där liksom svenska staten gick in och definierade vad som var samer och inte. Alltså renägande. Vilket skapade en jättestor konflikt inom den samiska gruppen.
Mm.
En konflikt som finns kvar än idag.
Just det.
Och bland annat lamslår liksom sametinget. Så det är inte så att det inte funkar.
Just det, ja precis. Men då, hur går man tillväga rent praktiskt då? För, alltså de här då... högerextremistiska rörelserna som ska slå split. Alltså egentligen är det väl bara Kanske liksom, alltså för den här, alltså den här trollfabriksgrejen, alltså att det bara är, jag menar att de borde starta sådana konton snarare, för att nu har de ju liksom startat de sådana konton som de kanske bara ska underblåsa och vara emot invandringen, ja, eller vara emot, vara emot liksom sossesvinen och så vidare, men man skulle kunna då registrera sådana fake sunni och fake shia-konton som håller på och skriver liksom aggressivt, att de skulle kunna börja jobba mer så då, så att säga.
Kanske kan det vara alla så. Kanske ändå med prata egentligen om bara troll i allmänhet. Och att de inte varit sofistikerade för att trollen i Sverige är sådana jävla rasister och bara ser invandrare.
Mm. De liksom måste då läsa på om allt det här och gå in i det här och starta olika konton.
Anstränger.
Startar ett, liksom, ett konto som är en sunni då, som hatar shia. Startar ett konto som är en armenier som hatar kurder och så vidare. Och så,
där har du något.
Och så får de hålla på med det. Och så kanske, jag vet inte vad det kan leda till då.
En jävla kaos kan det till. Om man bara vill se världen brinna.
Precis, men det blir också intressant det här att det blir då i så fall rasister som kommer ha så mycket mera kunskap då om andra människor som kommer från liksom annan bakgrund och andra kulturer i Sverige än vad andra människor i Sverige har, så att säga.
Just
det. Så att de kommer vara väldigt, jag vet inte, kanske undrar om det kan vara som en sån här som en film eller så, om någon som slutar vara rasist för att han får en så nyanserad förståelse av, ja, av
liksom,
världen.
Det är lite som de vad heter de? Andra människor.
Ja,
han ser bara för Stasi och
de andras liv.
De andras liv, ja. Mm. Och sitter liksom och tjuvlyssnar för att hitta skit som man kan använda på Twitter.
Ja, just det.
Men istället liksom lär sig förstå och
de bara sitter och lär sig om historien och kulturen och allting.
Men herregud,
om allting.
Döda de Hussein. Det var ju han som var den rättmätiga.
Bara liksom förälskar de sig, inte vet jag, muslimsk kulturhistoria och så här armenierna och Balkanhistorien och så vidare.
Ja,
så
de bara, och ska man hitta, man kanske ska hitta någonting på för att jävlas med iranierna.
Ja.
Och bara, jag ska bara ta en titt på den där, vad heter den där jävla poeten de tjatar om hela tiden. Det är någon jävla poet som tydligen ska vara så himla bra.
Och som
så,
är samtida?
Nej, men jag tror att han är en klassiker. Liksom. Han kanske till och med liksom är tusen år gammal, jag vet inte. Det är någon poet man alltid får stängd i ansiktet av iranier.
Mm.
Och så sätter han sig ner då för att hitta skit på honom.
Mm.
Och sen börjar man gråta.
Ja, vi säger så då. Du har ingenting du vill tillägga?
Nej.
Okej. Det var allt för den här veckan. Vi hörs om en vecka igen.
Ja.
Det gör vi. Hej då.
Hej.